acho que nem.
Ja, det är typ blandning mellan filmmusik och vanlig musik liksom. Alltså det är typ filmmusik, men det är gitarrsolo med.
Okej.
Okay. Slå den ner nu.
Tack.
Jag älskar musik och allt sånt kreativt har jag alltid varit bra på.
iPaden där Max gör sin musik står på ett skrivbord i rummets ena hörn.
Rita, göra film, sånt.
Du gör film också?
Han har bett mig komma in på hans rum för att visa musiken han gör. Och jag har kommit till hans familj i Skåne för att samla material till den här serien program.
Ja, inte så mycket längre, men när jag var yngre så såna korta sketcher och sånt med kompisar.
Det här är en serie om hur autism och ADHD-diagnoser mångdubblades under 2000-talet. Om varför det blev så och konsekvenserna av det. Jag som gör serien heter Lasse Edfast.
Om du skulle förklara hur det är att ha ADHD, vad är liksom, vad tror du är annorlunda jämfört med att inte ha det?
För det första så är det nästan omöjligt att förklara kort så vad ADHD är, eftersom att det är så sjukt mycket olika saker. Och det är så svårt att förklara hur det känns ADHD, eftersom att jag vet inte hur det känns att inte ha ADHD.
Har du diskuterat det här med dina kompisar någon gång och liksom försökt komma fram till liksom, om det finns någon skillnad mellan er som beror just på att du har ADHD och någon av dina kompisar inte har det?
Kanske inte just pratat med dem om det, men man märker det ganska mycket när man liksom är hemma hos en kompis och hur deras föräldrar pratar med dem och hur de gör saker helt enkelt. Så det är ganska annorlunda.
På vilket sätt kan det vara annorlunda?
Till exempel en grej med ADHD är att man glömmer bort saker, som alltså små saker liksom. Och sen så ser man att de andra kommer ihåg allt sånt själva. De behöver inte påminna sig på sin mobil eller någonting, utan de bara gör det. Så märker man att det är mycket enklare för andra. Om det är nu så att jag inte förstår vad en lärare menar, fast de har förklarat det 15 gånger. Och så tror liksom lärarna att jag inte lyssnar, fast jag försöker lyssna men jag fattar ändå inte. Så tror läraren att jag är liksom lat eller någonting sånt.
Ja, jag fattar. Är det någonting som du tänker mycket på?
Ja, jag tror jag tänker på det ganska ofta. Massa olika sådana saker. Att jag tänker liksom det hade varit mycket enklare om jag inte hade haft det här. Ibland är det tvärtom också. Ibland är det... Det finns ju vissa fördelar med det också. Alltså att använda hjärnan på andra sätt, till exempel då musik. Jag kan ju sitta inne på mitt rum i flera timmar och glömma bort tiden och bara hålla på med musik.
Får
jag inflika?
Vad sa du? Inflika?
Ja,
jag tror man kallar det hyperfokus. Det här att han glömmer tid och rum och fastnar i det som är intressant så länge så att han behöver liksom väckas lite. Vi har behövt gå in och bryta för att han sitter så länge med det som är intressant.
Det här är alltså Max mamma, Erika. Hon var en av många som hörde av sig till mig efter att jag skrivit ett inlägg i en Facebookgrupp där jag berättat att jag gör den här serien program. Erikas familjs berättelse börjar när Max är 6 år och går på förskolan.
Då tog ju förskolans pedagoger upp med mig att de ville skicka remiss för utredning, för de tyckte att han hade det så svårt. Och då när de sa det till mig så kändes det väldigt skönt. För det blev en bekräftelse på att det vi såg och hade sett i alla år jag menar att det var liksom fler som såg det. Och det var första gången också som vi inte fick höra det här att ni måste lära honom att följa regler. Han förstår inte vad vi menar, prata med honom hemma. Ni måste sätta gränser och så. Det var det vi hade fått höra hela tiden innan dess. På hans tidigare förskola och även när jag hade tagit upp med BVC och så. Så bollades det liksom tillbaka till oss att fostra honom lite mer och så. Men när de tog upp att de ville skicka remiss så vände det. För då var det någon mer än vi som såg att Max inte fungerade som andra barn.
Förskolan skriver tillsammans med specialpedagogen en remiss för Max och skickar den till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.
BUP tog inte emot remissen då, utan den skickades tillbaka.
En sak som både lärare, psykologer och föräldrar har sagt till mig är att BUP verkar vilja hålla MPF-patienter ifrån sig innan alla skolans utredningar är gjorda och alla papper är i sin ordning. En psykolog jag pratade med beskriver den här tiden som gråzonen, då barnet har problem men varken får en diagnos av vården eller anpassningar i skolan.
Efter 6 månader fick jag veta att vi inte stod i kö.
Lagen säger egentligen att skolan ska hjälpa elever oavsett diagnos eller inte. Men i olika föräldragrupper på internet, i rapporter från regeringsuppdrag och långa utredningar, står det klart att så inte alltid är fallet.
När vi frågade pedagogerna hur går det, hur har det varit idag och så, så pratade de mycket om att han är så duktig på att läsa och skriva och han förstår matte jättebra, så ni behöver inte vara oroliga, det är inga problem. Men jag kände ju, eller vi föräldrar kände ju en oro för hur han skulle klara sig bland andra människor. Han hamnade i konflikter med både syskon och kompisar på förskolan där han blev liksom fysiskt väldigt, väldigt snabbt och kunde slåss och sparkas och kasta saker och så. Och hemma, hur ska jag säga, Max släppte ut mycket av den frustration som han hade när han kom hem efter skolan. Han var jättetrött i huvudet, i hjärnan. Och det kunde visa sig som att han blev helt passiv och bara behövde sitta uppkrupen i min famn och bara bli hållen flera timmar varje dag. Eller så var han utåtagerande och skrek, kastade saker, sprang omkring och bara härjade. Det är väl det bästa ordet. Så att det ser inte så tydligt på honom att han mådde dåligt. Och ingenting vi gjorde hjälpte.
Snart har det gått 1 år utan utredning. Och sen 1 till. I ett dokument på datorn skriver Erika ner allt som händer. Alla telefonsamtal med olika administratörer. Och hur situationen i familjen blir sämre och sämre. I samtal med skolan känner hon sig anklagad för att inte uppfostra Max.
De trodde inte att han hade ADHD. Det de förmedlade till oss hela tiden var ju att han kan. Han ska bara skärpa sig lite mer. Ni måste vara strängare och fostra honom bättre hemma. Tyvärr.
Samtidigt hade människor nära henne och familjen en helt annan bild av situationen.
När jag berättade för till exempel vänner och kollegor och så om att vi skulle göra en ADHD-utredning och så var det faktiskt flera stycken som sa, ja men det är nog en bra idé. Jag har tänkt det länge. Han har nog ADHD. Jag blev ju inte så glad över att höra det heller. Jag hade ju hellre känt att någon hade sagt så här, nej, han som är så fin och snäll. Och så. Men det var liksom det folk kommenterade, att ja, det behöver han nog. Han behöver nog en ADHD-utredning.
Drygt 2 år efter att förskolan skickat sin första remiss, när Max snart gått ut 2:an och skapat sommarlov, har han till slut fått tid för utredning hos en privat klinik genom vårdgarantin.
Först när vi gjorde utredningen så var jag så nervös för att tänk nu om de här läkarna och psykologerna säger att han har inga han har ingen NPF. Han är som alla andra barn. Ni ska bara fostra honom lite mer. För det var det jag hade fått höra hela vägen. Så jag var så orolig för det. När vi fick veta att det var en ADHD, att det var medelsvår ADHD, kombinerad form, så var det en väldigt lättnad. Det var jätteskönt att få veta det. För då visste jag att jag hade inte kunnat fostra bort det. Det låg inte på mig att lösa det här och att få honom att bete sig annorlunda.
Var det bara en positiv känsla eller fanns det liksom något annat i det också?
Det var ju dubbelt såklart. Det var väldigt dubbelt för att jag ville ju inte att det skulle vara så. Någonstans så vill man ju att ens barn ska vara som alla andra barn och att, ja, men att fostran och gränssättning ska hjälpa. Så det var ju också en känsla av sorg och frustration att jag ville inte ha det så. Samtidigt som det var skönt att de bekräftade hur det var.
Det ska visa sig att det fortfarande är långt kvar till behandling. Men för att förstå varför Max får vänta nästan hela lågstadiet på en diagnos och medicin behöver vi först förstå det vissa kallar för explosionen av NPF-diagnoser. Därför sitter jag i ett färgglatt väntrum på BUP i Malmö, omgiven av leksaker i trä.
Tjena! Tjena! Kom in!
Tack!
Sebastian Lundström är psykolog här på BUP och docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Gillbergs centrum vid Göteborgs universitet.
Vill du ha honom med lite kaffe?
Nej, men jag tar jättegärna en kaffe.
Då ska du få kaffe alldeles strax.
Han är också en person som många jag pratat med pekar mig mot. Speciellt de som börjar tycka att det är lite märkligt att var tionde elev numera har en NPF-diagnos.
Jag måste bara svara på ett mejl.
Ska jag gå och hämta kaffe åt oss medan du svarar på ett mejl?
Ja, vilken bra grej.
Jag vill bland annat fråga om studierna han gjort som visar hur allt fler får en ADHD eller autismdiagnos på allt färre symptom. Men först kan det vara bra att säga något om vad ADHD respektive autism faktiskt är.
Kriterierna för en diagnos, ja, för en autismdiagnos, så är det problem med den sociala interaktionen, den sociala föreställningsförmågan.
Några andra klassiska drag som hur man hanterar ögonkontakt och föreställer sig hur andra människor känner.
Detta ska också komma då tillsammans med en mängd olika stereotypa och repetitiva beteenden.
Och sånt som att man inte tycker om förändringar eller att man leker på ett repetitivt sätt.
Man ska väl enligt kriterierna också ha problem med hypo- och hypersensibilitet. Man ska ha, vad ska jag säga, alterationer i hur man förnimmer olika sinnesintryck, ljud, ljus, hörsel, känsel, smak.
För ADHD är kriterierna klassiker som att man har svårt att sitta still.
Svårigheter med att bibehålla uppmärksamhet, hålla den röda tråden när man talar.
Kunna fokusera på en sak under en längre tid eller att kunna slutföra uppgifter.
Också svårigheter med impulsivitet som kan ta sig ut, trycker både rörelser och i att man säger saker och ting som man eventuellt sedan ångrar.
Det är ju lätt att tänka att något eller kanske till och med flera av de här liksom kriterierna stämmer på lite var och en. Vad är det som gör att det blir liksom en diagnos av det till slut?
Nej, men det är ju helt korrekt att de stämmer på var och en. Detta är ju beskrivningar som vi alla kan känna igen oss i. Men det som leder till att det blir en diagnos är ju dels omfattningen på de här kriterierna. De ska vara närvarande tillsammans under minst 6 månader. Och att de ska ge klart upphov till en funktionsnedsättning. Det vill säga de ska hindra dig själv och eller din omgivning i vardagen.
Just det här är faktiskt något av det som jag tycker är allra mest intressant i Sebastian Lundströms forskning. Vilka egenskaper som passar så dåligt in i vårt samhälle att det blir ett problem.
Det började egentligen med att min gamla handledare Henrik Ankarsäter för många år sedan tjatade på mig om att funktionsnedsättning var oerhört viktigt. Jag tänkte inte så mycket på det då utan tyckte mest att han var en tråkigt, kan vi inte gå vidare. Men efter ett tag så insåg man nog att han förmodligen hade rätt. Du måste ha en funktionsnedsättning för att en psykiatrisk diagnos ska överhuvudtaget vara valid eller användbar för individen. Vi kan ju uppfylla de flesta diagnostiska kriterier enligt våra diagnostiska manualer. Och om det inte är en funktionsnedsättning så är det ju inte ett problem. Och i den liksom traditionella medicinska, i den extrema medicinska synen på det, så kommer allt lidande och funktionsnedsättning inifrån individen. Och i den andra änden så kommer all funktionsnedsättning från omgivande faktorer.
Det Sebastian Lundström pratar om är den medicinska modellen och den sociala modellen. Under en stor del av 1900-talet så var den medicinska modellen populär, och vi tänkte att problemet satt i personen. Hade du en utvecklingsstörning eller psykisk sjukdom så var lösningen ofta att låsa in dig på en institution långt hemifrån. Sen, i mitten av 90-talet, vände man på perspektivet i och med LSS och omsorgsreformen. Lagen slog fast rätten att flytta från institution till gruppbostad eller eget hem, och att stödet och samhället skulle anpassas efter personens liv, inte tvärtom. Plötsligt blev den viktigaste frågan inte bara vad är det för fel på dig, utan vad är det för fel på sättet vi organiserar bostäder, skola och vardag.
Och sanningen är väl att det är någonstans där mitt emellan.
Hur som helst så påverkar omgivningen oss alla. En stabil och förutsägbar omgivning är exempelvis något man sätter bra för personer med autism. Men samhället vi lever i är inte stabilt eller förutsägbart, ofta tvärtom. Olika finurliga sätt att leverera paket gör att vi måste installera en ny app varje gång vi beställt en vara på internet. Våra samtal med vänner är utspridda över ett halvdussin olika meddelandetjänster. Den ena skolplattformen följer på den andra. Parkeringsautomater har ersatts av parkeringsappar som ersatts av andra parkeringsappar och så vidare. Allt det här innebär att om du har exempelvis några autistiska drag och lever idag, så upplever du enormt mycket större problem än du skulle ha gjort för ett par årtionden sen.
Och det har vi kunnat studera i våra stora epidemiologiska material, där vi idag kan säga att samma nivå utav symptom är associerad till en betydligt större funktionsnedsättning än vad det var för 15-20 år sedan. Så vi vantrivs alltså mer på samma symptomnivå än vad vi gjorde tidigare. Och vad det beror på, det vet vi ju inte riktigt. Detta är ju de breda penseldragen.
Man kan liksom inte säga varför det är på det här sättet. Men vad tänker du om att det är på det här sättet?
Nej, men jag tänker ju... Kan du ge mig en sekund? Så får jag
bara absolut. Lite
vad jag tänker om detta och om varför det
är. Det är inte helt lätt att förstå hur saker hänger ihop. Men en sak är bra att komma ihåg. Den här typen av forskning handlar om en stor grupp människor. Inte enskilda individer.
Jo, egentligen så här. Jag tror att vi måste ta det från andra hållet. Jag tror vi måste börja med att symptomen är konstanta över tid i populationen.
Så vi börjar alltså i det faktum att våra hjärnor ser ungefär likadana ut nu som för 10 000 år sedan. Och att vi på ett biologiskt sätt har ungefär lika mycket ADHD och autism nu som då.
Vi vet också om att en diagnos idag sätts på otroligt mycket färre kriterier än vad det gjorde för 10-15 år sedan.
Det här är vad vissa pekar på när de säger att det är enklare att få en diagnos idag än det var förut.
Och om man då går tillbaka till den upplevda funktionsnedsättningen och vad det beror på, så kan man ju tänka sig att vi riskerar möjligtvis att göra ett medicinskt bekymmer utav ett socialt problem. Och som vi sa tidigare så kan ju alla känna igen sig bitvis i de här symptomen. Och man kan väl tänka sig att någonting som är dimensionellt distribuerat, såsom autismdrag och ADHD-drag, och samtidigt kan ge fördelar, då kommer det ske ett skifte hela tiden i vilka som får diagnosen, och fler kommer att omfamnas av de där beskrivningarna.
Det Sebastian Lundström säger är ungefär att människor får allt fler diagnoser på allt färre symptom. Men i den data han använder går det inte att säga varför det blivit så. Men en diagnos kan ge vissa fördelar, samtidigt som vi vet att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är långa. Något som i sin tur har lett till att en mängd privata kliniker börjat erbjuda utredningar, ibland med nästan till en diagnosgaranti. Jag vill träffa någon som varit med i utredningsbranschen och kan förklara den här efterfrågan-utbudssituationen och träffar Charlotte Bergström.
Alltså jag började en gång i tiden med att läsa ekonomi och har examen i finans från Handels. Och jobbade också med detta i 5 år, alltså finansiell kommunikation mestadels. Och sen när jag fick mitt första barn, då bestämde jag mig för att jag måste testa det här med psykologi. Det är det som är livet.
Hon kommer in på psykologprogrammet, läser det och börjar sin praktik på en öppenvårdsmottagning på BUP i Stockholm.
På den tiden fanns det faktiskt fortfarande så här sandlådor på rummen, alltså väldigt psykodynamiskt barnterapi inriktat arbetssätt, och det fanns också lite motsättningar. Det var vissa som vägrade göra utredningar och utredningsgänget sågs. Så här kommer jag ihåg det i alla fall. Min minnesbild är att det var liksom inte riktig psykologi så. Och det var också lite av en känsla kanske att snart har vi utrett alla de här barnen som behöver utredas. Det är klart att det kommer hela tiden nyare barn, men att det var inte så att man tänkte sig att det skulle komma en anstormning på det sättet, tror jag, som det sen gjorde.
Det här var början av 2010-talet. ADHD kallades fortfarande ofta för DAMP, och autism var något som väldigt få hade och som då ofta märktes rätt snabbt. Charlotte Bergström gick efter sin praktik till en privatklinik inriktad på NPF-utredningar innan hon för några år sedan startade en egen praktik med mer blandad verksamhet. Nu gör hon bara någon enstaka NPF-utredning i månaden samtidigt som hon skriver böcker, och jag frågar hur hon känner inför att ha varit mitt i NPF-explosionen.
Alltså, grejen är att jag tror inte jag har reflekterat så mycket över det förrän nu i efterhand. Alltså, då var det liksom, det var det man stod och gick i, och det var det som gällde, och jag tänkte väl att så här kanske det har varit förut, även om jag fick berättelser av äldre läkare och psykologer om att ja, en gång i tiden då utredde vi dem på sjukhus, och då fick de sova över där med sina familjer så att vi kunde se dem under liksom flera dagar. Alltså det var helt annan typ av utredningar som gjordes då. Men ändå liksom tänker man att ja, så här är det väl. Det är väl så här det går till. Liksom. Det var en ny bransch för mig.
Nu är NPF-diagnoser något som finns överallt. I sociala medier, anställningsintervjuer, den politiska debatten och samtal på bussen.
Jag satt här i veckan och jag tror jag räknade efter. Det var liksom 10 diagnoser som några tjejer hade slängt sig med. Så det säger väl någonting om hur populärt det har blivit med psykiatriska diagnoser och försöka förstå sig själv utifrån dem. Och det är ju inte så konstigt, för att alltså när jag var ung så försökte jag göra såna här horoskop. Alltså man försöker ju på olika sätt förstå sig själv. Och sen, nu har de fått ett nytt språk. Och de tar ju, alltså för att man skakar med benet till exempel, så kan man tro att man har ADHD, för det säger någon på TikTok.
Jag ser alltså så många TikToks där folk är så här, ja men jag har typ ADHD, alltså jag kanske har ADHD, alltså jag har ju ADHD.
Så det är ju risken. Men jag tycker ofta de är ganska, rätt bra pejl ändå på ungefär liksom.
Varför vill folk alltså vara sjuka eller så här, ha diagnoser? Varför vill ni det?
För att förstå den här marknaden eller hur det ser ut med NPF-utredningar, så tänker jag att det kan vara hjälpsamt att börja med att förstå var efterfrågan kommer ifrån.
Framför sig på bordet har Charlotte Bergström ritat upp något som skulle kunna komma direkt från Handelshögskolan. En skiss uppdelad i utbud och efterfrågan.
Alltså varför är efterfrågan så stor?
Det första, och enligt Charlotte Bergström mest självklara, är behoven som finns hos personer med stora svårigheter och funktionsnedsättningar. Enligt forskningen är själva symptomen alltså lika stora idag som förut. Men exempelvis sämre uppmärksamhet leder idag till större upplevda problem i livet.
Det påverkar ens liv otroligt mycket om man har nedsatt förmåga till uppmärksamhet. Till detta så har det ju kommit, jag tänker, samhällstrender i form av att när man ökar individualism, att man konkurrerar någonstans. Om man då vet att vissa typer av diagnoser kan ge bättre anpassningar, bättre förståelse, bara bättre uppmärksamhet överhuvudtaget från skolan, så är det inte så konstigt om man vill ge det här åt sina barn, särskilt som det inte är lika stigmatiserat längre. Och sen till slut då, alltså även en medvetenhet som vi har numera om de här diagnoserna, om vilka rättigheter de kan ge. Alltså på TikTok så svämmar det ju över av klipp om NPF och även andra diagnoser.
Tre saker som ADHD-personer gör.
Det är fortfarande inte att varenda person som får ADHD.
Här kommer fem vanliga tecken på ADHD.
Den här ADHD.
Skillnaderna på
saker du inte visste.
Här är de absolut vanliga.
Sen om man då flyttar över till den andra delen, alltså utbudet. Där kommer det bara till aktörer om man ser att det finns liksom pengar att tjäna, så att säga. Sen tycker jag att mina kollegor, alltså i stort sett alla psykologer som jag träffar och jobbar med det här, vill inget hellre än att göra ett bra jobb och att barnen ska få hjälp. Men det ligger ju också då kanske i sakens natur att fler diagnoser ställs för att man vill hjälpa det här barnet som man har framför sig. Kriterierna är luddiga. Jobbar man på ett ställe som bara håller på med utredningar och där man så att säga tjänar pengar på varje inkommande kund, och man vet att kunder söker sig hellre dit där man mer sannolikt får diagnos, så blir det ju liksom, man blir en del i ett system. Sen har jag kollegor som jag jobbar med som har sagt att de vill inte göra utredningar längre för att de tycker att det här är så pass tjorvigt och osäkert liksom.
Ja, precis som ekonomen och psykologen Charlotte Bergström säger, så har NPF-diagnoser blivit en god affär för vissa, och diagnosglada kliniker har fått kritik genom åren.
Hon ville väldigt gärna att Olivia skulle komma för att hon var tvungen att göra de här 15 utredningarna innan jul.
Oron finns väl att man ger fel diagnos eller missar de som har ADHD.
När tidningen Dagens ETC granskade branschen 2024 hittade de flera privata kliniker som i princip garanterar en diagnos. En av dem lovade till och med pengarna tillbaka om ingen diagnos sattes.
Det får inte stå så på vår hemsida, för det verkar inte riktigt klokt. Men vår chef har sagt att skulle det hända igen, då får man pengarna tillbaka.
Men frågan om för många eller för få får en diagnos är inte ny. Inte heller begrepp som diagnosinflation.
En del av dem får en diagnos som brukar kallas för DAMP. Är det fel att stämpla dem som en sjukdom? Eller är det här bara en form av att förlöjliga läkarvetenskapen när det handlar om sociala och politiska problem?
Från Studio 1, 1998.
Håkan Eriksson, verksam vid Akademiska sjukhuset här i Uppsala. Ställs det idag för många diagnoser?
Problemet som jag har pekat på i den här debattartikeln är att gränserna mellan normalt och onormalt är flytande.
Vad är det som är farligt med det, menar du?
Ja, det betyder ju att begreppen suddas ut och de barn som är i verkligt behov av hjälp kan gå miste om den uppmärksamhet och det stöd de borde få.
Blir det någon form av inflation i diagnoser, menar du?
Det finns tendenser att det går mode i diagnoserna, och här ser vi en sån tendens.
Kristoffer Gillberg, professor i Sahlgrenska, håller du med?
Jag har allmänna problem med argumentet att någonting är vanligt, därför är det nödvändigtvis friskt. Det håller inte. Allergi, cancer, högt blodtryck, hjärtsjukdom, det är sjukdomar som alla räknas i tal långt överstigande 10% i vissa åldersgrupper. Drar man ett löjets skimmer över allergiläkare som ställer astma eller eksemdiagnoser, eller hjärtläkare som sätter namn på avvikelser i cirkulation, kärl och hjärta. Jag har en känsla av att mycket av detta handlar om att allt som utgår från avvikelser, störningar i hjärnan, det är så tabubelagt så det kan vi inte prata om.
Jo, i början så kände sig många främmande för de här diagnoserna, och alla utredde inte, som sagt.
Anki Sandberg har varit ordförande för Attention, ett förbund som jobbar för personer med NPF-diagnoser, sedan i början av 00-talet och tills alldeles nyss.
Sakta men säkert så kom man ju mera in i att det blev etablerade diagnoser på det sättet att de här patienterna dök ju upp, till exempel på BUP. Det är svårt att välja bort barn som har liksom stora svårigheter. Men jag kan säga att vi uppvaktade Socialstyrelsen första gången 2005 att det behövdes nationella riktlinjer för stöd och behandling av ADHD i första hand. Och de där kom ju till bara för några år sedan. Så att det var ingenting som man, en seger över en natt eller så.
Det är mycket som blivit bättre de senaste 25 åren enligt Anki Sandberg. Det är inte längre tabu att prata om sin diagnos och vi vet mycket mer om ADHD och autism idag. Men redan i det där Studio 1-inslaget från innan millennieskiftet noterades det att samhället hade blivit mer komplicerat och krävande och som flera redan sagt så har det inte blivit enklare sedan dess.
Den här digitala revolutionen har påverkat våra medlemsgrupper väldigt mycket. Ständig uppkoppling, mycket enklare att ta lån. Nu är det liksom ett knapptryck bort och att man kanske också har svårare att stänga av. Man spelar för mycket, man sover för lite.
Du säger ju vissa som jag har pratat med också och att det finns en risk att man liksom medikaliserar sig själv när det egentligen problemet kanske ligger i samhället, att vi tar till för mycket av en diagnos för ofta för att beskriva ett problem som jag har men som kanske inte ligger i mig.
Det är ju stora grupper som får problem med apparater och hur man ska boka och hur man ska liksom hantera det digitala samhället. Men det är alltid så att vissa individer drabbas hårdare och snabbare av brister som finns i ett samhälle. Men man ska inte underskatta heller diagnosens betydelse för individen att förstå sig själv. Att kunna läsa på eller träffa andra, känna igen sig och kanske också skaffa egna strategier. Så att det finns liksom kunskapen till individen underlättas ju också av att man får begrepp för det som man har svårt med.
Vad vi måste komma ihåg är att även om symptomen över tid är helt konstanta och diagnoserna sätts på färre symptom så upplever individerna, eller föräldrarna i alla fall upplever att deras individer har en större funktionsnedsättning.
Sebastian Lundström, psykologen på BUP i Malmö som forskar om NPF-diagnoser vid Göteborgs universitet.
Så det är viktigt att man för en nyanserad diskussion där man inte bara skriker överdiagnostisering eller underdiagnostisering utan faktiskt har en plan för vad som händer med de 15-20% av svenska tonåringar som faktiskt har stora bekymmer. Och där kanske inte psykiatrin är lösningen för alla av dem. För de här diagnoserna kommer ju ändå med konsekvenser. Det är svårare att komma och mönstra, det är svårare att bli yrkesmilitär. Nu ska man visserligen skippa körkorts, att man behöver intyg för körkortstillstånd. Men det kommer med vissa begränsningar ändå. Och då ska man nog tänka på andra sätt än att okritiskt sätta de här diagnoserna. Som jag upplever att det görs ibland. Ja.
Behöver man uppdatera liksom kriterierna då och säga att ja, men i det här samhället vi har nu, då räcker det kanske med att du är så här och så här för att du kommer få ett problem. Medans förr i tiden så behövde man kanske samla på sig några fler av de här olika kriterierna för att opassa tillräckligt mycket.
Ja, det skulle man kunna tänka sig. Men man kan också tänka sig att man borde kanske ha mindre fokus på diagnosen och mer fokus på funktionen i termer av vad behöver den här individen hjälp med. För det vi riskerar nu med de här rusande prevalenserna är ju undanträngningseffekter. Att de som har det svårast inte får det stödet som de är berättigade till och är mest betjänta utav det. Och jag är ganska orolig för att de som har det svårast riskerar att puttas undan. Eftersom att sjukvården inte har obegränsade resurser att ta hand om detta.
Det är mycket.
Det är mycket papper. Men jag har sparat allt.
Vilket papper kollar du efter?
Nu letar jag efter det som visar när vi var hos läkare för att få medicin.
Tillbaka hos Erika i Skåne. På bordet framför sig har hon alla papper från åren när hon kämpade för att hennes son Max skulle få en utredning, vilket han till slut fick. Sen visade det sig att det fortfarande var en bit kvar till behandling.
Vi fick ett brev i september 2019 om att Modigo då hade skickat remiss tillbaka till BUP. Sätts upp på väntelista till läkare för diskussion om eventuellt behov av medicinering. Och då fick vi också erbjudande om att gå föräldrautbildning i grupp. Och det gjorde vi inte då för att vi mådde inte tillräckligt bra för det. Vi var i sån kris, hela familjen. Så att det kunde vi inte prioritera då.
Till slut fick Max komma till en läkare som kunde skriva ut ADHD-medicin.
Vi såg effekt på första tabletten. Det var nästan skrämmande att se. För att det var på en lördag, minns jag, för att man skulle börja på helgen för att se hur han mådde och så. Och då tog den här pojken som var 9 år gammal och bara bestämde sig för att nu ska jag städa mitt rum. Och så gick han upp och städade från början till slut. Och det hade vi aldrig sett honom göra för. Det var nästan läskigt. Plötsligt ville han städa. Och så gjorde han det.
Jag var just uppe på hans rum och han visade sin musik. Det är fortfarande ganska städat.
Ja, han har förklarat för mig att han behöver ha städat för att han blir jättestressad av att det är stökigt. Mm. Så det är en strategi han har hittat som han själv klarar att hålla. Liksom.
Ja, för att man hittar ju också mer och mer strategier när man blir äldre. Hur har du sett hur det har liksom utvecklats för honom? Liksom? Hur han tar sig an det här?
Ja, men jag kan ju backa tillbaka till det när vi fick veta diagnosen och medicinen. För det gjorde ju att vi kunde prata med Max om hans fungerande och använda det begreppet ADHD. Vi kunde förklara för honom att ADHD gör att du inte tänker efter. Att du är för snabb med att slåss eller kasta saker. Det är ADHD som gör att du fungerar så. Och det sitter i hjärnan. Jag upplever att det hjälpte honom. När det kommer till självkänsla och så, att liksom acceptera sig själv som han är. Han berättade häromdagen att han skulle träna sig på att läsa i skolan för att läraren tyckte att du måste träna för det nationella prov nästa år och då måste man kunna läsa långa texter. Så förklarar han att jag kan inte läsa om det inte är intressant för att jag kan inte koncentrera mig då. Tankarna bara flyger iväg och det blir bara stopp. Och det är inte läsningen som är det svåra, mamma, sa han. Det kvittar hur mycket jag tränar. Jag kommer fortfarande ha svårt att koncentrera mig.
Finns det någon risk att man liksom identifierar sig för mycket med en diagnos? Att man kanske begränsar sig själv för att man tänker men det här kan jag inte eller så?
Det kan jag tänka mig att det finns. Och han har själv uttryckt också, det var när vi pratade om det här med läsningen, så sa jag att det borde du förklara för din lärare. Precis så som du förklarar för mig nu. Förklara det för henne. Och då säger han att jag har försökt förklara, men de tror att jag är lat. De lyssnar inte, de förstår inte vad jag menar. De bara säger till mig att fortsätta kämpa. Så att han är mycket väl medveten om att andra kan tro att han skyller på sin ADHD. Och han har bestämt sig för att han inte ska göra det. Det är också något vi har pratat mycket om. Liksom. Att du måste träna på det här fast det är ADHD som gör det svårt. Och så.
Idag verkar det mesta fungera bra för Max. Medicinen gör att han inte har så mycket aptit som andra 14-åringar. Men för honom har den ändå hjälpt mycket. Så mycket att han önskar att utredning och medicinering hade kunnat börja mycket tidigare.
Alltså när jag hade fått min utredning och sånt så fick jag vänta nästan ett helt år till för att få medicin. Om jag hade fått hjälp när jag var 6 år gammal direkt så hade jag nog fått ett ganska stort försprång.
Mm. Och vi kan ju se när han väl fick sin ADHD-medicin då så blev det sån extrem skillnad på hur han fungerade och hur han mådde. Och då känner man ju starkt att de åren är förlorade. Han fick ju igenom förskoleklass årskurs 1 och årskurs 2 utan att få den hjälpen han hade behövt.
Det här programmet, den första delen av 3, är snart slut. Max heter egentligen någonting annat. Programmet är gjort av produktionsbolaget SMT. Producent är Erik Lakvist. Jag heter Lasse Edfast. Lyssna på del 2 i appen Sveriges Radio. Den handlar om skolan och det nya, normala.
Jag hörde om en skola här i stan där man brukar ha ett provrum för de som har diagnos som är lite mindre och ett annat för de som inte har diagnos som är större. Och nu har man fått byta. Så att det större rummet är för dem med diagnos. Och då är det ju någonstans... Men det är väl en filosofisk fråga någonstans. Hur ska vi se på vad som är normalt och inte?